Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Någons hjärtefråga kan inte vara allas hjärtefråga. För man kanske har en annan hjärtefråga. Men på något sätt så blir det också när man är kvinna så har du det här moraliska ansvaret och du har ett, någon typ av mega ansvar. Så börjar du skriva om någonting, skriver man om feminism, då blir folk arga för att man inte skriver om klimatet.
Mitt namn är Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 121 av We Are Influencers. Louise Edlund Winblad är trebarnsmamman som under sin föräldraledighet bestämde sig att hon inte längre ville vara lärare, utan hon ville satsa på sin dröm att teckna. Hon startade Hej Hej Vardag som blev hennes portfolio dit hon kunde hämta inspiration från just vardagen. I det här avsnittet så pratar vi bland annat om hur Louise som ny bloggare skrev till större bloggare för att få lite tips och inspiration. Vi pratar också om att i omgångar få panik över att man behöver få in jobb och nya projekt. Och att om influencerbranschen varit en mansdominerad bransch så hade nog betalning för samarbeten varit en självklarhet. Här kommer min intervju med Louise. Vi behöver prata om första intrycket på Instagram. Och då syftar jag inte på färgval eller filter eller enhetligt vita bakgrunder. Nej, jag syftar på tydligheten i ditt budskap och varför någon ska klicka på den där följknappen på ditt konto. För innan du kan börja planera hur din feed ska se ut så måste du nämligen fundera på hur ska du fånga din idealföljares uppmärksamhet. Tur för dig så har jag fixat en guide för det här. Den heter Maxa ditt Instagram-konto för tillväxt och i den här guiden så visar jag väldigt bra exempel och berättar hur du ska optimera din profilbild, din Instagram-bio och dina höjdpunkter för att nya följare ska börja följa dig helt enkelt. Ladda ner guiden gratis på lalinda.se/maxa. lalinda.se/maxa. Hej och välkommen Louise Edlund Winblad.
Tack, bra gjort.
Tack så mycket. Alltså det var så många ord och det var så många den och så många, det är svårt.
Vi ska veta när jag drar alla mellannamn också. Det är inne folk som.
Kan du inte göra det?
Louise Ingrid Valerie Edlund Winblad.
Alltså jag var ändå, jag fastnade vid Valerie. Mm-hmm. Den är lite spännande. Var kommer den ifrån?
Min moster. Mm-hmm. Min mamma är från Frankrike.
Ah.
Så nu har också alla mina barn fått varsitt franskt namn. För att jag vill passa vidare.
Men då är ju jag med, du är liksom den här Lalinda-grejen som jag kör. Den är ju det är den franska. Mm-hmm. Det är inte L.A. Linda som många tror. Utan det är...
jag läste absolut Lalinda.
Ja, men underbart.
Det är som Lilla Bruket, det här tvålen. Det läste jag som La Bruket. Jättelänge.
Underbart. Om ni inte redan har räknat ut detta så är detta Hej Hej Vardag.
Det kommer liksom fram ganska snabbt på humorn, känner jag.
Ja, hoppa.
Du är ju sjukt rolig.
Tack.
Ja, men jag tänker att det är det som vi ska liksom komma någonstans. Vi ska få någon struktur på den här intervjun alldeles snart. Men jag tänker att det är ju ditt personliga varumärke. Väldigt mycket humorn.
Ja, det skulle jag väl säga. Alltså, ja, jag säger det till mina barn att jag jobbar med att vara rolig. Så de måste tycka att jag är kul.
Ja, funkar det?
Nej.
Nej.
Men jag säger det ofta när de säger att jag är tråkig.
Jaha. Ja. Men och hur gamla är de?
De är 9, 8 och 2.
Ja, det är en tuff ålder. Ja. De äldre är en tuff ålder.
Mm. Ja, det är det faktiskt.
Men Louise, kan du inte take me back to the start? Vem är du? Vad gör du? Vad gör du här?
Jag har ingen aning. Jag ramlade in i en studio.
Ja.
Nej, men jag började, alltså om jag ska prata om vem jag är, så är jag ju från en liten ort som heter Valdemarsvik. Jag har alltid tecknat. Jag är yngst i en familj med 3 syrror, är vi. Mamma och pappa har liksom alltid varit så här, eller framförallt mamma, tyckte att jag ska jobba med någonting, teckna och sådär. Men så blev jag lärare, för det var alla andra i familjen. Och sen var jag föräldraledig och kom på att nu orkar jag inte riktigt vara lärare mer. Jag vill ju rita, men jag kan ju inte söka tecknarjobb om jag inte har en portfolio ens. Jag har inte tecknat på flera år och liksom blivit småbarnsmamma och så här. Så jag bara, men jag får väl göra som mamma sa då, teckna serier. Då kan jag teckna mitt vardagsliv just nu, för då behöver jag inte hålla på och leta upp en massa inspiration, utan den bara smackas in i min face varje dag. Så då bara började jag teckna saker som hände. Och hade väl egentligen, alltså då var syftet att bygga upp en portfolio, för jag tänkte att om jag gör det här så kanske folk ser vad det gör och så kanske jag kan få lite uppdrag. Och sen så började typ Instagram-kontot leva sitt eget liv, kändes det som.
När var det här?
Det här var, jag startade 2013 och då bestämde jag mig att nu ska, för jag måste ha deadlines och struktur, annars så har det gått 4 veckor. Så då var jag så här, varje tisdag ska jag släppa en ny illustration. Och då hade jag bunkrat upp med 4 stycken när jag började. Som att någon skulle stå och vänta, men för mig själv liksom. Att jag var så här,
jag tycker det där är ju väldigt roligt, för folk är ju verkligen sådana, bara, men hur mycket behöver jag ha när jag börjar? Hur mycket behöver jag? Och jag bara, ja alltså, det är jättebra om du har liksom, ifall när folk dyker in, men anstormningen kommer ju, om du inte har andra stora kanaler så kommer du kanske inte, det kommer inte vara kö runt huset liksom.
Nej, verkligen inte. Nej, men det var ju också lite skönt, för jag hade ju ingen förväntan på det där. Det var ju inte... jag tänker att det var inte riktigt den här typen av... Alltså, det hette ju inte ens influencers. Det fanns typ inte så många på Instagram då. Det var ganska litet. Så att jag hade ju verkligen bara en... Jag tänkte att Instagram skulle vara en skjuts in till en blogg. För jag startade en blogg. Och att liksom bloggen skulle bli så här... Åh, vad är det här för mystisk serieperson som ingen vet vem det är? Fast det liksom är som att jag berättar i jag-form. Fast det är serier istället för foton. Jag hade liksom... Ja, men sen så bara... Ja, blev det inte så.
Men varför valde du då Instagram? För att det skulle liksom vara en marknadsföringsplattform för bloggen?
Ja, det var det första, att det var så här, men okej, folk kanske hänger på Instagram och så kan jag lägga upp bilder där och så får de komma in på bloggen på något sätt. Att det skulle bli marknadsföring för bloggen, precis. Men sen blev ju den en egen, alltså det blev ju den stora.
Men hur, du var inte öppen med att, för jag tänker du säger mystisk serieperson, du var inte öppen med vem du var?
Jo. Alltså det var inte så att jag dolde det så, men jag skrev typ att så här, åh, här står jag helt svettig, som en bildtext till min första bild typ. Och så skriver jag ju inte nu. Nu säger jag, hej, jag har tecknat en illustration på det här liksom. Så då var väl det tanken att jag skulle låtsas som att det var foton, fast som någon sån här.
Men det är spännande, det är ett annat grepp liksom.
Ja, och det bara, det
funkade.
Ja, men det föll ur skulle jag säga, den tanken. Alltså det bara blev... I och med att Instagram, då blev det ju bara att jag postade bilder och så skrev jag typ så här, ja, men varje morgon står jag och sjunger för mina barn och hoppas att grannen inte ser mig eller något sånt där. Och, så, och då, där blev det ju inte lika så här konstigt, för jag skrev ju inte som en dagbok på Instagram.
Mm.
Så därför så, ja, hela den idén föll egentligen ganska fort, utan att det var något aktivt val att jag så här, ja, men nu får du vara lite mer jag tecknar, inte det här är jag. Alltså om du förstår. Det kanske
nej,
är
inte
ens
riktigt.
Nej, gud, jag kände det när jag pratade om det. I mitt huvud var det, ja, väldigt...
Det, jag tror absolut att det made sense, men jag hängde inte med. Så synapserna klickade inte riktigt där.
Nej, jag tror faktiskt inte vi behöver gräva i det heller. Det var inte så intressant, kände jag när jag pratade vidare.
Men det tog fart i alla fall. Ja. För att det här är ju en av de mest... Liksom, alltså jag brukar ju säga så här, alla har ju ett intressant liv. Oavsett vem du är, vad du gör... Du kan vinkla det så att det blir roligt, att det blir tragiskt, att det blir intressant.
Mm.
Det är ju det som är contentskapandet, det är ju det som är berättandet och så. För jag tror att väldigt många skulle ju säga så här, jag har ett jättetråkigt liv, jag är bara en småbarnsmamma, det händer ingenting kul liksom.
Nej.
Men du har ju gjort det här till en konstform. Dubbel, alltså både liksom att du kan göra otroligt bra humor av det, men också att du skapar actual konst i dina illustrationer.
Tack.
Ja, det var bara det. Det var bara det jag ville. Gå vidare.
Nej, men alltså det är ju jag tycker att det är så otroligt mycket komik i livet med småbarn, och mycket handlar ju om att man inte kan kontrollera sånt som man är van att kontrollera. Alltså det går liksom inte. Man kan ju typ inte bara åka och handla mjölk om man har med sig barn. För någonting händer ju.
Mm.
Du kommer ju stå liksom vid någon leksakshylla och bara mamma, 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 tills man bara aah! kolla den här grejen. Kan vi få choklad? Snäll! Alltså det, sådana saker, det är bara så här, det är ju
det är så komedi. Det är i hjärnan hela tiden. Så, bara, boop, boop, boop.
Så att det är ju så här, jag kan känna lite att, för jag tänkte när jag fick min trea nu då, så tänkte jag, oh, gud, nu ska jag skriva ner allting igen, för nu kommer ju allt hända en gång till. Men nu har jag blivit så härdad, så nu har jag inte sett alla grejerna lika mycket.
Ja, för det jag tänkte fråga, så här, har du då någon typ av idébank, eller hur kommer du ihåg allting som händer? För jag tänker att det blir mycket i huvudet,
ja, det
med
blir...
de här små människorna.
Nu var det jättelänge sedan jag fyllde på den, men jag hade en lång lista med liksom idéer, illustrationsidéer, där jag bara skrev ner ord. Det kunde vara helt obegripligt ibland. Bara, vad var kul med den här grejen? Så står det två ord, bara fattar ingenting.
Jag hade sovit 2,5 timmar, allt var kul.
exakt. Men den har jag inte fyllt på jättelänge. Jag har kanske liksom... Det rullar på i så högt tempo nu, så jag har... Nu är det mer att jag säger, okej, nu måste någonting ut. Vad är kul? Den här grejen är kul. Jag gör något på det. Och så blir det liksom den.
Men det blir väl också så här när saker och ting börjar gå på rutin. Mm. Alltså när man har varit med så länge så vet man... Ja, men du vet hur lång tid det tar. Du vet vad som funkar.
Mm.
Du vet vad som är aktuellt. Så du kan liksom plocka ur luften, mer eller mindre.
Ja, och sen är det allra roligaste är ju att få en idé, så här, gud, jag måste göra den här, alltså något tag sedan så fick jag en idé att här, vi satt och kollade på serie och jag satt och så här, pratade typ hela avsnittet och min man var inte jättenöjd, och så tänkte jag, jag gjorde den igår, så jag repostade den stories, för jag bara, det här var jag. Jag typ pratade så mycket så att jag missade grejer och fick fråga Mattias vad som hade hänt, för att jag själv hade pratat.
Ironin.
Och då när jag fick den idén, då var jag så här, jag måste göra det här nu. Det var så här på kvällen vi skulle gå och lägga oss, men jag bara, nej, jag måste filma den här nu, för att det var så här, det är en kul grej.
Ja.
Och det är det allra roligaste. Älskar att jobba när det är så, när man får så här, jag måste,
feeling.
Ja, jag måste jobba den här idén nu. Men ganska ofta skulle jag säga att det är så här, okej, jag behöver någonting som ska ut, det skulle kunna vara på det här temat, okej, vad kan jag göra, bla bla bla, och så klämmer jag fram någonting, och det funkar absolut. Alltså jag tycker att jag kan inte sitta och vänta på inspiration. alltså den där lusten som kommer, det funkar inte, det måste ut saker i alla fall. Och jag tycker inte att resultatet blir ingen... Nej, jag tycker oftast inte det. Men sen är det ju roligare att jobba när man gör det ur jätteinspiration. Det är inte så att det är tråkigt annars, för oftast är det så här, okej, jag ska hitta en idé, och då får jag ju inspiration av idén. Så att jag tycker att...
Ja, men det blir lite så att inspiration föder inspiration.
Mm.
Att flowet, alltså får man bara igång farten så löser det sig liksom.
Ja, precis. Ja. Så att, och det är ju roligast om den bara kommer, men det funkar ju absolut annars också.
Ja, för jag är ju verkligen en sån här jobba på feeling person. Har väldigt svårt för det här att nu ska jag sätta mig ner och skriva en artikel eller göra en grafik eller så här, och då man bara... Men det är ju just det här att, och då prokrastinerar jag ju skiten ur det, och så sen när jag väl då sätter mig och bara, nu gör jag det här, sluta bråka gärna, och då blir det jättebra.
Ja.
Kan man inte bara göra det lite snabbare? Den processen, vill du vara skönt att korta ner den lite?
Så tycker jag det med vissa, alltså jag har ganska sällan den grejen när det kommer till att teckna eller göra filmer och sånt, för det tycker jag är så pass kul. Men när det kommer till andra saker där jag känner att jag är lite så här, lite så här svagiskänslan, då kan jag
typ
verkligen... Gud.
Ja, men alltså det är alltid ett säkert kort när man sätter sig och poddar med en kreatör, och så säger man ekonomi och personen bara...
Men jag har gjort det smart, jag är gift med en skattejurist.
Bra!
Jag vet.
Does he have a colleague?
Massor.
Ja, men vad trevligt, jag är singel och behöver en.
Ska säga det.
Underbart.
Ska be dem lyssna
det
på podden.
Det älskar att det är det som är direktivet. Det är så här, jag behöver någon som kan siffror. Man får gärna kunna snickra också.
Då kan jag inte sälja in min man.
Nej, därför att du är gift med honom. Det var mest därför kanske. Missade den lilla biten. Okej, men jag känner att vi kan spåra. Snabbt. Men om vi backar bandet lite grann. När du började, då var liksom Instagram var egentligen bara en sideshow. Och så sen var liksom bloggen den huvudsakliga. Vad hände där? För liksom, vad hände med bloggen? När tog det fart och hur såg det ut?
Alltså min tanke var ju att bloggen skulle vara det stora. Men jag tror inte att det var någon skillnad. Jag hade typ inte läst bloggar innan. Så att jag satte igång det där, och sen så skrev jag till några jättestora bloggar och frågade, hej, hur gör man om man vill köra? Så, gud, jag skäms så mycket fortfarande.
Så här ser min inbox på Instagram ut ganska ofta. Hej, hur gör man?
Ja, det kan jag tänka mig. Men det var ju ingen som svarade, konstigt nog.
Weird.
Jättekonstigt. Och sen så tog det ju inte alls lång tid.
Så... Men jag måste ändå uppskatta your balls, liksom.
Ja, men också. Ja, faktiskt. Jag hade inte vettet att
skämmas. Jag vet inte hur man gör, så då får man ju fråga någon som vet. Det är väl inget konstigt.
Vad fan, sen hjälpen, stackare.
Exakt.
Nej, men någonstans kände jag också att jag hade en unik idé. Så att det var inte så att jag... Alltså, jag hade portfoliotänket, men jag kände också att här... det är ingen som gör den här.
En sån det är lite självinsikt.
Ja, men det, där tyckte jag att jag hade, förutom det här konstiga självförtroendet att våga blogga, våga mejla stora bloggare.
Ja.
Nej, men så någonstans trodde jag ju på idén, såklart då. Men då hörde Loppe av sig efter några månader bara. Jag hade inte. Och då tänkte jag så här, det här är normalt. Sånt där, så här fort går det. Så då flyttade jag min blogg dit, och då hände det ju lite mer. Och under tiden så växte Instagram. Jag gjorde ganska flitigt sån här som man också ser nu, marknadsföring. Att jag började följa så här konton som höll på med småbarn, alltså kläder. Det var ju inga företag var inte jättemycket på Instagram då heller. Så jag hittade ju så här personer som sydde barnkläder eller... recenserade barnkläder, alltså allt inom min målgrupp egentligen började jag följa och skrev typ bara så här ha 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 eller fint eller roligt eller kommenterade, och så hade jag en illustrerad profilbild och ett namn som var hej hej vardag, inte mitt namn. Bara det gjorde att folk klickade på mig då, för det var ju också annorlunda då.
Precis.
Nu hade det ju varit världens brus att ta sig igenom, men det var inte det då. Så då, och sen så fort någon delade så klirrade det till. Så på det sättet så började det liksom växa och så flyttade jag till Loppi i den vevan och så bloggade jag väl där i nästan ett år tror jag. Och då skrev jag också någon sån här superuppmärksammande inlägget om att vara rädd för män, skrev jag att jag så här, mamma måste anpassa min vardag. Och gå ut på kvällarna så är det obehagligt och man vet inte vem man möter och så vidare. Och det blev så här...
Tog fart.
Herregud. Alltså det, jag tror inte det hade fått samma fart nu heller. Men det var så här, det var sån chock. Det var typ det mesta...
Pre-MeToo eller?
Mm. Det här var väl 2014 kanske då. Så det var ju så här... Också, jag tror att det var det mest lästa då på Loppi. Ja. Alltså det var så här spridning och tidningar hörde av sig och ville lägga upp det, den texten också. Och folk blev skitarga och sa att jag var manshatare. Och, ja, det var så här. Så jag tänker att då var det också en sån där grej att det liksom spreds ut till massan. Lite sådana saker hände.
Så du, väntade, du växte ganska, ganska snabbt. För nu ligger du ju, du har ju passerat typ 180 000 följare på Instagram, vilket är helt sjukt mycket folk. Jag försöker klämma in dem i ett rum liksom. Det var inte plats i den här studion. Men är det liksom, har det vuxit stadigt? Alltså när du var där 2014, hur många följare hade du då? Bara för att man ska ha liksom någon typ av uppfattning över... Hur, alltså, jag menar, då var ju 10 000 jättemycket.
Ja, alltså, jag kanske låg runt 10 000. Jag vet inte riktigt. Jag kommer ihåg när jag passerade 1000 tror jag. För då satt jag hemma med två kompisar. Bara, men gud, kolla, det bara tickar in. För då hade någon delat.
Ja.
Och sen vet jag att jag tyckte det var jätteskönt att komma över 10 000. För då såg jag inte alla som försvann.
Eller hur, då måste man gå in och kolla. Då har man det K-et.
Se
bara om du försvinner 100 pers på en gång.
Ja, exakt. Man måste komma en liten... 11 är bättre att ha. 11 K. nej, men så den... jag vet inte. Det har liksom... Det har tickat på. Det har stått lite still i perioder. Jag tror inte att det har droppat.
Nej.
Jag tänker...
Förutom när du kommer ut som manshatare då, alltså kanske några...
Då kan några sticka. Ja. Det har liksom, såklart är det folk som har avföljt. Det ser jag ju om jag går in och kollar. Men ju, mitt psyke är alldeles för skört, så att jag kollar inte. Alltså jag mår... Alltså jag fick mellan 181 och 182 000 nu har jag legat. Och det sjönk från 182 till 181. För jag låg såhär, jag hade väl 2-3 över. Ja. Och sen så la jag upp någonting och så var det några som avföljde. Ja. Och det, jag mådde så dåligt. Alltså det är så
kanske sjukt. Behöver gå till psykolog lite fram och tillbaka.
Det har jag gjort.
Ja.
Men då är det också så att jag ska inte kolla på sådana saker.
Nej, för jag blir inte ledsen. Nej, och de som avföljer dig are not your people.
Nej, exakt.
De är lika bra det, att de inte är där.
Exakt, exakt. Det är ju det som är min smarta sida som talar om det för mig. men mitt bekräftelsebehov lyssnar inte så bra på det.
Nej,
men jag mår dåligt när folk inte gillar mig och det jag gör. Så att då får man hitta strategier. Jag läser aldrig betygen på min podd. För att den är så pass ny för mig och fortfarande så här lite... lite utanför min comfort zone. Så då, jag klarar inte av att läsa om det skulle vara något negativt just nu. Nej. Och det skulle jag ha gjort. I början gjorde jag det.
Det är jättebra självinsikt.
Men i början läste jag ju allt. Googlade mig själv och läste saker. Så att och sånt gör jag inte längre.
Det tycker jag är en klok grej. För det spelar ingen roll. Alltså om det är någonting som är så pass damaging, eller man ska säga, så att det skulle faktiskt påverka din business, då skulle du nog få reda på det oavsett. Liksom. Då behöver du inte googla det till det.
Nej, nej, exakt, exakt. Man vet ju.
Exakt.
Man vet när man gör saker folk inte uppskattar. Det nej. Behöver man inte.
Det behöver man inte oroa sig
för. Det kan man inte undvika.
Men, för du sa ju det här att ja, men du, då skulle du börja teckna för att du vill inte vara lärare längre. Hur gick det? Det gick bra uppenbarligen, men take me through it.
Ja, jag började då jobba som administratör på ett litet företag som heter Barn i stan. Och då jobbade jag mycket med allt egentligen. Det är så litet företag, så då så här, min titel var väl webbadministratör, att jag skulle handla om webben. Men man hade ju hand om allt. Vi gjorde tidning och vi gjorde... Det var jätteroligt. Ganska kort, jag tror att när jag hade jobbat ett år så gick jag ner... Så att jag var en dag ledig min, när hon skulle anställa mig så hade jag skickat med min blogg som liksom i mitt CV. Och hon sa att det var typ 100% den som gjorde att jag fick jobbet. För att hon i intervjun, jag är inte bra i intervjusituationen, jag blir så stel och nervös. Det blir jag bättre och bättre på, men hon bara, tur att jag hade läst din blogg. Det var inte så roligt. Och så sa hon, ska inte du göra det här? Och då sa jag att nej, men jag tänker att det här ska vara mitt sidoprojekt, mitt fritidsintresse och att jag jobbar hos er. Liksom. Så då jobbade jag där, sen fick jag gå ner en dag i tid. Och sen,
precis, det gick över.
Ja, och det var, då var det okej. Okay. Hur länge kan det här ha varit? 2015 eller någonting. Och sen 2017 så var jag att det här håller inte. Antingen så lägger jag ner hej hej vardag eller så får jag liksom hitta ett annat sätt att jobba.
Mm.
Och då försökte jag dela till mig till att jobba 50%, men småföretag har inte råd att ha så. Och hon var så här, jag vill typ att du ska gå upp till 100. Jag kan inte låta dig gå ner till 50. Och det var tur, för att då var det så här, okej, men då provar vi nu. Alltså min man var supernervös att det så här, kommer vi ha råd med det här?
Skattejuristen, herregud.
Han var mer nervös än jag, tror jag. För jag var så här, jag tror att det kommer gå. Liksom.
Mm.
Mm. Men också lite nervös när det är man själv.
Såklart. Speciellt när man då kanske har lite det sköra psyket.
Ja, gud ja.
När man helt plötsligt ska sälja sig själv.
Mm. Mm. Ja, ja, absolut. Och sen så sommaren 2017 så blev jag helt egen. Då släppte jag fast anställning.
Hur var det?
Det var så skönt. Alltså det var så skönt att bara få fokusera och göra liksom. Men då sa jag ju också ja till allt. Och det var inte så att det så här kryllade av grejer. Men jag, fram till coronavåren, så har jag aldrig sökt ett samarbete själv.
Mm.
Utan det, jag har fått förfrågningar.
Mm.
Och då kan vi, och coronavåren, då tyckte jag att det var lite läskigt att jag skulle så här börja sälja. Men det var också lite skönt att säga, men Louise, nu får du stanna upp och så fundera på vilka vill du samarbeta med. Inte bara så här så fort man får frågan fundera på, är det här något för mig eller inte?
Mm.
Utan faktiskt så här aktivt, de här skulle jag vilja, de här och de här. Så det var faktiskt lite kul också.
Ja, men, och det är ju någonstans det, jag brukar alltid säga det, att det som är mest fantastiskt med att vara egenföretagare, det är att du får välja allting själv. Du får bestämma själv vilka du jobbar med, vilka kunder du väljer. Och jag bestämde ganska tidigt efter att jag hade haft en problematisk relation med en kund som jag var konsult för. Då var jag så här, nej, nu tänker inte jag jobba mer med människor som jag inte gillar.
Nej.
Och det är liksom, det är kriteriet numera. Att om jag inte gillar dig så kommer jag inte jobba med dig. Därför att det är inte värt det. Och därför är jag också väldigt tydlig i mina kanaler. Med liksom mina värderingar. Prata feminism och antirasism och partipolitik i viss mån. Därför att då sållar man ju bort.
Exakt, det var ju det som var lite grejen också med att när jag började få frågor, så var det ju från folk som redan visste vem jag var och vad jag gjorde. Så det var ju inte så att det kom så här helt galna frågor från någonting som inte, alltså, hej, kan du lägga upp foton på det här? Alltså det är så här, folk har sett det, de har ju liksom redan
de har
kommit en bit.
Ja.
Så att det blev liksom inte det här sälja in snacket på något sätt, utan det var ju, hej, vi har sett det du gör, vi skulle tycka att det var kul att göra en sån här grej, bla bla bla. Alltså, så att...
Men när du då blev egen, vad var din primära business? Vad tjänar du pengar på?
Samarbeten.
Mm.
Sen gör jag ju böcker och kalendrar och liksom sådana saker, men det är samarbeten som är det som betalar mina räkningar.
Ja. Ja. Men de här, berätta om böckerna. Hur kom det sig?
Jag hade hållit på ett tag och då hörde ett förlag av sig. Nej, jag skickade ut till...
Du säger mer än du tror.
Ja, jag skickade till ett eller två förlag, tror jag. Och han svarade direkt och var så här, hej, det här får vi göra något med, kom. Och så gick jag på möte Och sen så sa han att ja, men du får teckna lite mer för det behövs mer till en bok. Vi kan väl höras av. Och sen så i samma veva hörde ett annat förlag av sig och var så här, ja, vi vill ha bok. Och då var jag helt här. Så kör jag ofta att jag, hej, det är ett annat förlag som sagt de vill ha. Men vi kan ta ett möte, men jag känner som jag har lovat lite där. Så vi kan väl bara helt här, inte så business smart kanske. Eller så är det
fast
det man är.
Det är precis det det är. Att faktiskt att folk ska veta att det är inte de enda här som är här i ringen.
Nej, liksom. Nej, så kan det vara. Mm. Så kan man ju vara. Säljer jag ju nog mer så här. Jag måste kolla vad jag har lovat. Jag vill inte göra någon ledsen.
Det är någonting som är underskrivet.
Så. Men, exakt, så kan man ju. Jag är ju inte så bra på det. men
det är bra. Man ska vara lite. Man ska vara schysst.
Ja, men sen var det så följde sig så att han som hade sagt att han skulle höra av sig hörde inte av sig mer. Och det gjorde hon den här på det andra förlaget. Och då var det så här, och jag kände så mycket när hon hörde av sig. Det var Kolik då som gav ut min första bok. Hon var så här, hon plockade fram en bok. Men jag tänkte man skulle göra något sånt här. Och jag bara, ja, ja, precis. Alltså det var så mycket som bara kändes så rätt. Sen efter, jag vet, kom då 8-10 månader någonting, då hörde han av sig, hej, du, vad sa vi? Skulle vi göra någon bok? Jag bara,
den är snart ute.
Exakt, jag bara, nej, det är för sent. Han bara, men nu kan du inte komma över till oss. Då bara, nej, det går inte. Jag är nöjd.
Där
jag
är, liksom. Och boken är typ klar snart.
Men så det var ju också en sån här, alltså, gud, man har, ja, jag har jobbat jättehårt och jättemycket och verkligen slitit som ett djur med mitt företag. Men jag har också haft så många sådana här, men gud, det bara halkade in där och det bara, det här hände. Och, alltså det känns som att, ja, det är ju inte, ja, det, tur också.
Fast tur är bara förberedelse möter, vad heter det, möjlighet.
Mm.
För att om du inte hade varit på rätt plats och förberedd för att ta emot den här möjligheten, då hade du ju missat den liksom.
Exakt.
Ja. Så det är ju egentligen tur. Okej, inte lottotur, men du fattar väl. Tur i livet handlar ju om att faktiskt se möjligheterna och våga plocka upp dem.
Ja, ja, men såklart. Det är det jag liksom inte förringa. Det är därför jag preppade hela den där grejen med att säga att jag faktiskt har slitit och kämpat. Men jag har också haft mycket
möjligheter.
Ja, jag har fått möjligheter. Och, så att, men så det känns också som att här, ja, då blev den boken och sen så gjorde vi en till seriebok. Och sen är det så roligt för sen la hon ner sitt förlag och då hamnade jag hos den här.
Andra snubben.
Först.
Vad roligt.
Ja,
det blev han nöjd till slut.
Ja, det hoppas jag. Sen har jag ju gjort liksom på uppdrag till andra böcker och ja, men fått frågor. Så här, hej, skulle du vilja göra den här boken? Kan du göra illustrationer till den? Och sen nu har jag för första gången gjort barnbok också. Jag gjorde en till 6-9 år. Det var ett tag sedan nu, som heter Majken, som jag hoppas ska bli fler av, för hon, den var fina.
Mm.
Men nu har jag också gjort en för 0-3 år, och det var ju så här, jag bara, okej, hela ska utspela sig på toaletten. Hur gör man det till en rolig bok? Liksom?
Så det tror jag är ganska lätt.
Ja, men miljömässigt, att så här, inte teckna samma bild rakt igenom.
Ja, du tänker så.
Ja, det slog mig efter en liten tag, att jag bara, gud, hur ska jag liksom, det är ju roligt att ändra vinkel och se mer och se mindre, zooma in, klippa ut, vad ska jag se?
Det är
liksom
väldigt mycket bajs, närbilder på bajs.
Väldigt lite bajs faktiskt.
Jaså?
Ja.
Intressant.
Jag fick till och med ta bort lite, kanske lite mycket bajs på det här pappret. Okej, jag suddar.
Var det här pixieboken?
Nej, pixieböckerna, eller jag har gjort... Jag har gjort några så här till apoteket, har jag gjort några pixieböcker. Men sen har jag gjort en samlingslåda med pixieböcker med samlingar från alla mina serieböcker, eller mina två serieböcker.
Jag har ju en liten systerson på 6 månader.
Ja.
Som hans mamma är i alla fall väldigt fascinerad av pixieböcker just nu. Så att det kanske måste bli ett litet inköp där, tänker jag, av bajsboken.
Ja, där finns det ju. Den har ju massa bajs i sig, diarréboken. Alltså de finns... Jag gjorde...
Jag är ju inte din målgrupp, så jag har ju inte tagit del av allt det här som att jag inte har några barn.
Nej. Och det förstår jag 100%. Men jag gjorde, tillsammans med Apotek Hjärtat, så gjorde vi... Det var faktiskt jättekul. Vi gjorde fyra stycken böcker som skulle handla, det här var innan corona, som skulle handla om liksom, alltså, att man ska tvätta händerna egentligen då. Och då gjorde vi snorboken, slemboken, kräkboken och diarréboken. Och de, jag tror att de tror jag barn gillar. Förutom mitt ena barn som har kräkfobi. Men hon bara, vad är det här? Jag har dessutom gett dem till skolan.
Fascinationen inför kroppsvätskor liksom.
Det var också svårt att göra det utan att det skulle bli för... Alltså det skulle vara så här... Du vet, hej, typ om man så låtsas att det var ett kort, att det skulle hänga snor så här på liksom kameralinsen. Så det skulle verkligen vara så här mycket av allting. Men det fick liksom inte bli för äckligt. Så det var ju så här, det var lite utmaning.
Allt är ju relativt så.
Ja, exakt. Men det var väldigt, väldigt roligt uppdrag. Det är väl också, har ju varit till barn förstås. Men annars har jag nämligen en pixiebox med så här, typ lite best of. Några teman med mina illustrationer. Men de är ju så här, det här är ju också så roligt, när man gör serier så tror ju barn att det är tecknade bilder, det här är till mig. och så är det ju inte alltid det, så jag har ju fått så här, i första boken så hade jag så här sex illustrationer. Då har jag ju fått någon mamma som har skrivit så här, mitt barn, mamma, vad gör de här på bilden?
Det är ett utmärkt sätt att inleda blommor och bin.
Exakt.
Du kanske ska göra en, du kanske redan har gjort det, en blommor och bin bok till barn.
Vi kommer lite åt det hållet snart.
Spännande. Mm.
En sexbok ska jag släppa i vår, men det är inte till barn.
Jag tänker en så här tidig, du vet, när var det man hade sex och samlevnad? Det var typ nian, va?
Ja, någonstans där, 8-9 tror jag. Ja.
Men jag tänker att man kanske skulle behöva en pre-sex- och samlevnad-information. Du vet, när liksom... Mamma, hur blir barn till? Du vet den, så. Mm. Och där tänker jag att du kommer in.
Japp, japp.
Nu har jag tagit hela din affärsmodell nu för våren. Men ja, det är det som kommer. Det var Lindas idé.
Jag men tänker lite, ta upp mig själv. Lite åt det hållet. Ja, det tycker jag. Gör det. Mm. Det är lite åt det hållet på G.
Spännande. Mm.
Jag vågar inte säga något heller, för att det är inte signat och det är inte öppet än. Så att jag säger inte mer.
Nej, men
så.
Då jag tycker att det räcker för att jag ska känna mig pepp.
Ja. Bra.
Jag ser liksom, jag som nu då är lokalt politiskt engagerad, ser framför mig hur jag kan liksom involvera detta i kommunens strategi för skolans... Ja, du vet.
Ja, men jag tänker, sex överhuvudtaget säljer just...
Jag menar det.
Jag kan säkert få in sexboken där någonstans också.
Ja, men just, ja, alltså, varför inte? Det är kanske den som kommer på till niorna då.
Lusten, liggen, livet kommer den heta.
Gud, jag älskar det. Jag älskar det.
Från vad? Från kåtslag till vardag? Eller något sånt har vi nu. Ja.
Alltså... min vän Sofia Peti Fia Ståhl, hon tatuerade in sig. Vi var och tatuerade oss tillsammans i... Ja, när var det? Ja, det var tidigare i år i alla fall. Mm. Jag skulle gå och tatuera mig. Hon bara, ja men jag hakar på. Jag har ju tänkt att jag ska göra någon grej här. Det hade hon ett ord hon skulle skriva. Tillit tror jag att det var. Nu kommer jag inte ens ihåg. Det var tre ord hon skrev i slutändan. Men det var tillit, kåtslag och någonting.
Så
nu har hon tatuerat det på sin arm.
Så roligt.
Då känner jag att det här är en väldigt bra influencer för din sexbok.
Ja, verkligen. Ja, det är som att vi nästan... Ja, nej, men det här är jättebra. Hon måste absolut få boken.
Mm, absolut. Mm. Jag gjorde min måne. Det var inte fullt lika spännande.
Ja, men ändå.
Den är väldigt fin, men ja, det var inte kodslagsspännande, så att säga.
Det får jag väl också säga då. Ja, men,
där trumfade Fia det hela. Men alltså... Okej, nu har vi försvunnit bort här igen. Men i det här, för nu har du liksom varit då entreprenör i 4 år. Vad är liksom det?
Sen jag blev helt egen, ja men precis. Mm.
Vad är den största utmaningen med det?
Att hitta lugnet, tror jag. Jag är... Jag är fortfarande inte där att jag tänker att det går bra, det kommer lösa sig, utan jag är fortfarande så här, nu är det slut på jobb. Nu får jag inga mer uppdrag. Nu kommer det Eller så här bara, gud, tänk när folk inte gillar det jag gör längre. Tänk när folk är trötta på det här maneret. Alltså jag menar, fullt medveten om att den dagen kan komma. Att det är så här, men som det är med alla så här illustrationsstilar, tänker jag. Att okej, men nu har vi sett det här jättemycket. Nu vill vi se något annat. Så panikar jag i omgångar. Så det tycker jag väl är det svåraste. Men sen har jag ju också en tendens att starta nya grejer, hoppa på nya saker. Jag har insett att jag är ju väldigt luststyrd, så jag gör saker som jag tycker är väldigt kul. Men också att ibland råkar jag ramla in på saker och bli liksom envis, och det här ska fasen också bli bra. Alltså podden var verkligen inte luststyrd när jag startade den, för att jag har så mycket ångest och tyckte att det var så jobbigt att vara där du är nu i liksom intervjusituationen. Mm. Det tyckte jag var sjukt. Jag fattar inte att jag gjorde det den första säsongen. Nu tycker jag att det är kul.
Ja, men ibland så måste man bara liksom genom den där diarrén.
Ja, men och exakt. Jag tänker att jag någonstans vet jag väl det. Att jag tycker nog att det här är kul egentligen, men det är så mycket som står i vägen just nu av känslor och kan jag det här och ja, hela den här prestationsångestgrejen.
Mm.
Också nervositeten, träffa nya människor som jag hade träffat förut och göra ett intryck och så vidare. Så jag tänker att någonstans vet jag väl att jag kommer tycka att det är kul, så jag ska bara igenom det.
Mm.
Så är det nu, jag ska på kultur eftermiddag i Varberg, och jag har absolut haft ångest för det nu i flera månader och bara så här, jag vill inte ens tänka på det. Men jag vet att jag tycker att det är kul efteråt. Mm. Ganska kul faktiskt när det sätter igång också.
Men det är väl lite så, alltså, allt det där, alltså, det är väldigt många artister också som har scenskräck, och innan de ska gå upp på scenen så spyr de typ, men sen när de väl står på scenen så är de ju i sitt element.
Ja, exakt.
Det är ju allt det där runt omkring som är så jobbigt. Det är ungefär som en träning. Det är jobbigt att ta sig dit, och det är jävligt jobbigt att duscha och fixa sig efteråt, men själva träningen är ganska kul.
Eller efteråt.
Ja, eller efteråt. Men typ.
Ja, men så är det. Alltså, och så är det ju med många saker, att man så här får inse att hjärnan är kortsiktig, den vill skippa saker när den tänker att det är utmanande och jobbigt. Men att min långsiktiga hjärna vet ju om att det här uppskattar du, Louise. Exakt. Kommer tycka att det är kul. Så
det kommer bli bra.
Det kommer bli bra.
Men hur kommer sig den här podden då? Om du kände att det här vill jag inte göra, det gör vi.
Mm, exakt. När det började väl med att producenten hörde av sig och ville göra en podd med mig. Och då hade jag och Lisa, Kniv-Lisa, pratat
ljuvlig
länge.
Människa.
Ja, så härlig. Vi hade pratat länge om att göra en podd. Och försökt lite, men liksom inte fått till det. Vi kan vara skitbra ihop, men vi kan också bli lite så här. Ja, vi kan bli lite så här käppar i hjulet för varandra, tror jag. Att vi så här. Men verkligen också prick tvärtom. Vi kan verkligen så här pom 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 leverera och göra grejer och så här spåna. Alltså hon är en av de bästa att spåna idéer med, för att jag säger någonting så fortsätter hon och så vi har ju liksom verkligen en bra tugg. Och då så sa vi att men vi testar. Och så körde vi Momsplaining då, som den podden hette, i nästan ett år. Sen var det extremt slitigt. Jag var ju gravid och sen hade bebis, och hon gick igenom en jobbig period i sitt liv som hon nu har bloggat om, men det är ingen som visste då. Corona kom, alla frös, alla samarbeten. Jag var så här, jag gör inte det här mer om inte vi får ordentlig spons.
Mm.
För att vi gjorde ganska många gratisavsnitt, sen gjorde vi några sponsavsnitt, men det var lite för mycket gratisjobb, som väl är en av de sakerna som jag bestämde för att det gör jag inte, för jag har tillräckligt med jobb ändå. Jag behöver inte lägga på jobb som är gratis också. Alltså, det går inte. Jag har svårt att försvara det. Liksom. Typ för mina barn. Nej, tyvärr, mamma måste jobba in för att hon får betalt, men jag måste jobba i alla fall. Det blir liksom. Så där någonstans fastnade vi lite. Men jag och producenten kände att vi hade så mycket mer. Alltså, vi ville verkligen fortsätta med någonting. Så att vi körde vidare. Vi hade någon så här Jag vill fortfarande inte sagt att momsplaning aldrig kommer tillbaks, men det är ingen som säljer på den, så att jag vet inte hur det skulle gå. Men då var vi så här, okej, men då kör vi vidare med den, vår ursprungsidé, för vi hade ju någon tanke från allra första början. Hon ville göra en Hej Vardag-podd. Okej, då gör vi det, och så poddar jag med olika personer varje gång. Det blev någon sån här grundtanke. Så där var det också bara att jag körde på i farten utan att liksom egentligen tänka efter, innan jag bara sa, men gud, jag ska träffa de här människorna och sitta och ha intervjuer med dem. Gud vad
prata
sjukt.
Med dem och ja, fråga dem
exakt,
saker.
Exakt. Det är inte jag gjort förut. Så blev det. Det liksom bara blev av farten, som ganska mycket kan kännas som jag hoppar på.
Men alltså jag är lite likadan. Mm. Att liksom så här, ja, det kommer en grej, den så här swishar förbi och så fångar jag den och så bara, ja men det verkar kul, det gör det. Och ibland så kan jag känna så här, jag har ju ingen, jag har en podd som heter Vad fan håller jag på med, så det känns ju rimligt. För att jag känner väldigt ofta att så här, jag vet det fan vad jag håller på med. Mm. Just när det gäller min business, att jag så här, ja men det är ingen struktur riktigt, utan jag bara så här ding 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 och så händer det saker liksom.
Ja, men det är ju så när man får förfrågningar också, så väldigt mycket av min business har ju varit så att jag har fått frågor och så har jag hakat på, och då har jag halkat in på olika typer av grejer helt enkelt. Att Jeanette hörde av sig och frågade om jag inte skulle göra en podd, alltså, det var ju en anledning till att det blev en podd då. Och på ett sätt är det ju jättehärligt med den här jag säger sidan, att man bara, fan, vi kör, vi testar. För jag är så tacksam för det, för det har ju lett till så mycket kul. Men någonstans vet jag ju också om att man måste värdera det här med att säga nej till saker och försöka stanna upp och bara så här, men, för det som jag kan känna är en liten sån här efterhand när man säger ja till väldigt, väldigt mycket, är att det är lätt att hoppa in i grejer, men det är extremt svårt att backa ut. För att speciellt när du är med vänner eller när du involverar, alltså blir väldigt, man har ju inte ens att bygga relation med människor jag jobbar med också. Och då man kan tro att det är lätt. Vi testar att göra den här podden. Ja, men vad händer sen då? Om det inte funkar? Liksom. Hur gör vi då? Alltså, utan att det ska skada någonting. Alltså, jag och Jeanette pratar om det nu också, för nu ska vi liksom eventuellt ändra om lite med podden, och då är det så här, okej, det här är jättesvårt, för nu ska vi prata pengar. Vi ska prata pengar, vi ska prata upplägg, alltså hur vi är båda så här business, men vi är också vänner. Alltså en av mina närmsta vänner har de blivit genom åren, så det är så här, där kan jag känna att, så kände jag också med Lisa, att vi så här jobbade skitbra ihop, gjorde massa bra videos, och sen så gjorde vi podden och det var jättekul, sen blev det jättejobbigt för att det var en jobbig period, och hur tar man det när man är vänner? Att så här, inte ta ut saker på varandra, och klarar vi av, kan vi fortsätta, kan man plocka bort något när man har lagt till något och ändå fortsätta vara. Alltså, så sådana saker är så här, där hamnar man ju också.
Absolut.
När man är en ja-sägare. Samtidigt så är det väl det man får bli bättre på då. Mattias på mig, han är ju typ min kollega, så vi pratar ju jättemycket, alltså min man är det. Vi pratar jättemycket om mitt företag, och liksom han har massa åsikter som jag inte håller med om, men som också utvecklar mig och sånt där. Och så pratar vi jättemycket om att man, så här, man måste stanna upp och utvärdera och kunna lägga ner saker och ta bort saker, för det är jag ju extremt dålig på. Att stanna upp och ta bort grejer.
Skala bort det som inte funkar liksom. Ja. Jo, men och det blir ju såklart jättesvårt, speciellt när man har gjort någon form av känslomässigt engagemang i det. Om det är liksom en fråga som ligger nära, eller om det är en kollega som man då är vän med. Eller man vet att folk uppskattar det och är så här, nej, ta inte bort det här. Det blir ju jättesvårt. På tal om det, alltså din relation med dina följare. För jag tänker så här, när det gäller mödraskap.
Ja.
Så finns det ju väldigt mycket att säga. Uppenbarligen. <Ja. laughs> så tycker folk att det finns det. Och jag menar, du är ju inte, det är ju, här är det ju definitivt inga så här skimrande rosa moln eller någonting sånt som det är inte det du jobbar med.
Inte, om man säger så. Inte många de rosa moln.
Nej, inte jättemånga rosa moln. Så jag tänker så här, hur ser dina kommentarsfält ut?
De ser ofta ut... Igenkänning är ju kanske ett av de vanligaste. Eller att folk taggar in, kolla här är du, eller kolla här är jag, tänkte på dig. Också relativt ofta, gud vad skönt, jag trodde bara det var jag. Mm. Och så bara, tack alla i kommentarsfältet, för det var typ 2000 till. Och inte bara jag. Ja, men såna skulle jag säga är väl bland de vanligaste.
Ja. Får du något hat? Får du några momsplainers?
Väldigt lite.
Vilket är ju intressant med tanke på ämnena.
Ja, men det beror också på vad jag lägger upp. Jag har blivit mindre provokativ med åren för att jag, som sagt, med mitt sköra psyke inte orkar. Jag har också lärt mig att hantera. Jag blev ju superknäckt och kränkt kunde jag bli om någon inte höll med. Och sånt strunt är fullständigt. Okej, så det var överdrivet. Jag bryr mig inte lika mycket. Och vissa grejer struntar jag helt i och många saker släpper jag. Alltså ganska fort. Jag fick någon lång DM som förklarade för mig varför min bild jag la upp, en bild jag la upp och skämtade om en grej var problematisk. Och då svarade jag okej. för att jag kände att det här, nu lägger du extremt mycket ansvar på.
Ja.
Även om jag nu har en stor publik så finns det en gräns för vad man kan lägga för ansvar hos mig versus mina följare. De har ju också såklart ett ansvar att inte typ tolka mig på ett visst sätt och sen bara agera. Alltså, ja, nu blev det här väldigt luddigt för att jag blev abstrakt. Men...
Ja, men jag förstår vad du menar. Alltså just det här att allting går ju att övertolka och det måste finnas någon rimlighet.
Ja,
och, i saker och ting.
Och jag kan inte hela tiden utgå ifrån att människor skulle kunna ta det värsta ur någonting och sen agera på det. För då skulle jag inte kunna göra någonting.
Nej, men det är ju lite grann så. Jag brukar säga, om man ska göra alla rätt i det här samhället, om man ska liksom vara helt miljövänlig och helt inkluderande, och, alltså man får ju sätta sig och bo i en grotta någonstans och äta bark.
Ja, men det går inte. Och det är på något sätt också, jag kan tycka att nu hamnar jag ju ofta i det här för att det är min bransch och det är också. Men jag tycker att man absolut ska ställa krav och ifrågasätta och så vidare. Men jag tycker att det blir ganska ofta orimligt. Att det är fortfarande människor som där bakom och man lägger lite väl mycket i dem, kan jag tycka. Också tror jag mycket för att det är ett kvinnoyrke. Jag tror inte att män hade haft samma moraliska krav på sig. Hade det här varit en manlig bransch hade det inte. Vadå? Klart att man måste göra samarbeten. Man kan ju inte tjäna pengar annars.
Jag älskar att du sa det där, för det tar oss in till samarbeten, reklam, tjäna pengar.
Ja.
Alltså, hur känner du inför den här branschen?
Alltså jag sa länge sen, ja, men om jag ska kunna hålla på med min Instagram så måste jag också kunna tjäna pengar på det, så det får mina följare ta. Att det händer ibland att jag gör samarbeten, för annars kan jag inte leverera gratis material vecka ut och vecka in. Till att jag faktiskt har slutat med det, för att jag tycker att det är jätteroligt att göra samarbeten, så jag skulle vilja göra det i alla fall. Alltså jag tycker att det är en av de absolut roligaste grejerna med jobbet. Jag vill inte att min kanal ska vara bara samarbeten. Jag vill också att det ska vara jag och en kontakt med mina följare och så vidare. Men jag tycker att det är svinkul att få så här, hej, vi har den här produkten eller den här tjänsten. Hur kan man göra någonting kul på det? Och så bara, okej. Okay. Jag får ju oftast, alltså jag får ju liksom, jag kan få så här, det här är målet, vad tycker du? Mm. Och då får jag liksom, får göra som en egen liten kampanj. Det är hur kul som helst. Jag får fundera på, okej, hur skulle det här tas emot? Hur kan man göra det här? Hur kan man göra det kul? Hur kan man lyfta det utan att det blir för dramatiskt eller för raljerande? Kan vi twista det lite? Alltså jag får liksom, får jobba med hela idéarbetet. Och så ska kunden bli nöjd. Det får inte vara så här, okej, nu ska jag göra allt som att det inte ser ut som att det är ett samarbete, för då blir folk irriterade. Ja, men hur kul är det för kunden?
Nej, kunden vill ju, har ju betalt dig, exakt, för att synas.
Exakt, så att det är så här, hur kan man fånga uppmärksamhet? Hur kan man få folk att gilla produkten eller bara scrolla förbi om man nu inte vill ha reklam? Och hur kan kunden få bli så nöjd som möjligt? Alltså jag tycker att det är superkul. Jag tycker att det är jätteroligt.
Och grejen är den att när du faktiskt gör samarbeten och får betalt för dem, så kan du lägga mer tid på det,
ja,
också. Att vara mer kreativ och så. Alltså jag tycker att dina samarbeten är skitbra. Nej, men det, de är välarbetade, det är mycket humor, det är igenkänning och det är väldigt hög kvalitet. Alltså just det här att de känns ju inte mindre värda, eller man ska säga. Och det är väl någonstans det som är målet, tänker jag. Eller borde vara målet för alla influencers, att skapa innehåll i sina samarbeten som är minst lika bra,
ja,
som alltså de redaktionella inläggen.
Ja, det tycker, alltså det är verkligen, de är genomarbetade. Jag har jobbat stenhårt med dem, för det gör jag. Mm. Jag värnar om flödet, mitt eget flöde. Jag vill att det ska smälta in, jag vill att det ska vara snyggt i flödet. Jag vill inte att det ska vara så här, oj, här kom det plötsligt någonting som inte stämde in. Så det gör jag, och jag tycker också att, ja, men som jag sa, jag tycker att det är roligt. Jag vill att de ska vara genomarbetade, jag vill att de ska, sen kanske man inte alltid tror, om man ser en sån här superproducerad reklamfilm så ser ju den annorlunda ut än mina egna handkamera.
Fast filmen, det är ju det, men som det är grejen.
Exakt, exakt.
Det är det som är grejen. Om du skulle ha en superproducerad reklamfilm i ditt flöde, så skulle ingen titta på den. Ingen skulle tycka att den var intressant, och den skulle sticka ut alldeles för mycket. För det är också det här att, för jag ser ju en hel del influencers faktiskt som gör samarbeten som är, som sticker ut för mycket, som är för välproducerade. Mm. Och då blir det ju också motsatt effekt.
Ja, det blir tv-reklam.
Exakt.
När man zoomar ut.
Exakt. Och då blir, exakt, då zoomar man ut, man tänker, man tar inte del av innehållet, och det känns liksom för reklamigt.
Ja, alltså mitt mål har egentligen från början varit att alla ska vilja titta på det, samarbetet. Mm. Sen ska du vilja titta på det antingen för att det blir underhållning, eller för att du är intresserad av produkten eller tjänsten. Att faktiskt, alltså jag menar, jag är inte den som tycker att all reklam är dåligt. Alltså jag tycker att jag har fått massa tips och upptäckt massa saker genom reklam. Det är därför många gör reklam.
Mm.
Så att helst av allt ska man tycka att det är ett kul innehåll. Man ska uppskatta att få reda på det som jag berättar om produkten och tjänsten. Sen ska kunden bli nöjd, och i allra värsta fall så ska man typ kika på det och scrolla vidare. Alltså det är typ min lägsta, att man så här, okej, scrolla förbi då, liksom, om du tycker det är tråkigt.
Och, ja, eller om du bara av princip inte gillar reklam. För att jag hör ju också det så här, nej, men det blir så mycket reklam på sociala medier. Och man bara, ja. Men sen är det ju också så att vi får, alltså på Instagram så blandas ju allting.
Mm.
Din reklam blandas med andra influencers reklam, blandas med Instagrams reklam, vilket ju blir mycket reklam.
Ja, det blir det. Det,
och är därför är det också så sjukt viktigt att det är relevant.
Ursäkta.
Det är ingen fara.
Som är så halskull.
Kurrikull lite bara.
Den bidrar jag med. Ja, men så är det ju.
Så att jag tänker att Det är ju liksom en förutsättning för att det ska bli bra.
Ja, jag vet att när Instagram släppte på det här, när det kom innan de hade de här sponsrade inläggen, alltså som inte är någon influencer som gör. När de började dyka upp så vet jag att folk var skit. Så de, varför dyker det här upp i mitt flöde? Jag har minsann inte prenumererat på den här och den här. Så bara, nej, men okej, hur mycket betalar du för Instagram varje månad?
Exakt.
Man är ingenting.
Nej.
Och så är det så här, varför är det betalning till den här tidningen? Bara, hur mycket betalar du i prenumerationskostnader?
Exakt.
Att det är så här,
folk är så sjukt småaktiga.
Ja, och att man, jag tror man får så otroligt mycket gratis.
Oh.
Så att man glömmer bort att det är ju det här som blir. Om alla betalade för alla tjänster, då skulle det nog inte vara reklam.
Nej.
Men alla skulle inte betala för alla tjänster.
Nej, men det, jag tänker lite grann som när man tittar på nu. För nu är ju liksom, vi har kommit förbi hela så här jag tänker främst på musik och film. Vi har kommit förbi hela download, liksom, Napster-tiden.
Ja. LimeWire.
Ja, verkligen. Pirate Bay, hela den grejen. Mm. Men nu, och det mesta finns ju att få tag på on demand. Men hur många streamingtjänster prenumererar du på just nu?
Är det en riktig fråga till mig?
Ja.
Netflix och HBO och så Spotify och...
Ja, och säkert fyra till som Storytel, du inte tänker på Storytel.
Ja, exakt. Ja. Ja, men det är nog...
Ja, exakt. Och det är det jag menar. Och där är det ju ingen reklam. Men det är ju för att du betalar för det.
Mm.
Om du hade betalat för Instagram eller för DN eller vad det nu är för någonting, så är det förmodligen mycket mindre reklam där.
Just det, DN också. Ja.
Nej, men det alltså det, och min hjärna, jag blåste ju topplocket totalt när annonserna kom och folk började gnälla på en gång.
Mm.
För jag är så här, trodde du att det här var en jävla välgörenhet?
Ja.
Alltså Facebook och Instagram har gått så många år utan att ha annonser. Och då hade ju Facebook introducerat annonser innan. Mm. Så jag bara, det var ju bara en tidsfråga. Varför är du överraskad?
Ja.
Så liksom, och sen så här, ja, men så det liksom, två men veckor då? Så var folk vana.
Ja, men man har ju valet att låta bli. Du Exakt. Behöver inte vara på Instagram då.
Nej.
Och det är det då kan du väl dela foton med kompisar i en chatt istället.
Exakt. Alltså,
ja, men på riktigt så är det ju liksom... sen kan man ju... diskutera det stora hela. Alltså jag tycker inte heller att det är kul när det är för mycket reklam. Men det, då får jag väl logga ut ett tag då.
Exakt. Och jag känner det är väl det som någonstans är grejen, att människor måste ta ett eget ansvar över sitt eget liv och inte lägga ansvaret på alla andra alla gånger.
Men det där tror jag också är och det ser man ju alltid då från när man är i den rollen vi är. Men att det är en väldigt konstig relation influencers och följare, för att någonstans det är ju absolut det här att man hela den här förebilden och så vidare, men det är också någon konstig grej när folk vill att man ska leverera det som de förväntar sig. För det blir jätteknivigt. Jag brukar ta som exempel, jag var på Facebook någon gång och så såg jag någon som hade lagt upp ett recept på grönkålspaj. Och i kommentarsfältet hade en person skrivit, jag tycker inte om grönkål.
Nej, men det här var också, vem var det? Jag tror också att det var, jo, det var också Peter Fia när jag intervjuade henne till podden, tror jag. Det kan ha varit ett privat samtal, lite oklart, men jag tror ändå att jag får berätta det. För jag får med att hon har sagt det live. Nej, men att hon fick en, hon hade gett, på sitt Instagram så hade hon gett tips för styrketräning för löparknä. Och då var det någon som hade skrivit i kommentarsfältet, du måste tänka på som inte kan springa. Och då kände jag, du kanske måste lära dig sortera människa.
Ja.
Ja.
Ja, men det är det där
på internet, eller så här, din algoritm är uppenbarligen lite för bra om du tror att allt innehåll du ser i världen är gjort specifikt för dig.
Ja, eller som jag såg någon som, den här är min familj, jag har sagt det här så många gånger så folk som lyssnar på det här nu kanske kommer kräkas, men när Kinsa fick barn och någon gnällde på att hon bara bloggade om graviditet och barn. Och då var det så här, men du måste ju inte läsa hennes blogg.
Och det är ju det är hennes blogg och hennes liv. Hon kan ju inte anpassa det efter dig.
Nej, och den där grejen är så märklig. För folk kan ju verkligen störa sig. Det här är så tråkigt om du bara bloggar om det här. Ja, men
läs någon annan då.
Ja, det finns väl massa som
internet
inte...
Internet är jättestort.
Ja, exakt. Och jag menar, jag tror också den här skillnaden. Det är klart att du kan känna det. Att du så här...
Men du behöver inte dela
nej,
med
så här, ska den här bloggen bli en sån här blogg? Ska du också dra så här mammaberättelser nu? Och att man kan känna den, att man blir så här, åh, gud vad tjatigt. Men att inte, att dra kopplingen till att gnälla på den personen istället för att så här, åh, då måste jag leta upp en annan blogg. Ja. Den är så märklig. Det där säger ganska mycket om ansvarsgrejer.
Ja, men just det här att sortera ut. För jag menar, det är klart att när Kinsa fick barn, eller när folk får barn generellt i liksom bloggosfären, influencersfären, då tappar jag lite intresse. Men det är för att jag inte har barn.
Ja, och det är väl ganska självklart.
Kan jag ta ansvar för?
Ja.
Jag följer fortfarande Kinsey, jag kollar fortfarande på hennes vloggar, men jag kanske inte läser hennes förlossningsberättelse.
Nej.
Because I'm not that interested. Men att jag skulle säga till henne att så här, gud vad du har blivit tråkig sen du blev mamma. Mm. Det är så här, hon har ingen skyldighet mot
Nej.
Mig.
Nej, hon har inte lovat dig att leverera samma material år ut år in. Och sen liksom hela... Nej, vad var det nu jag skulle säga? Jag tappade tråden.
Ja, nej, men jag tycker att det där är väldigt intressant. Just den här personliga ansvarsfrågan. Mm. Och var någonstans den börjar och slutar. För det som du sa innan, den här personen som sa att ja, men det här inlägget är problematiskt. Mm. Och, liksom, och det är klart att man har ansvar att vara... Ja, men inte vara en idiot, inte vara en rasist. Du vet, sådana saker.
Mm.
Och det är en sak, men någonstans så går det ju kanske lite... Det är den balansen.
Ja, den är svår.
Den är så svår, men väldigt man intressant.
Att, för den har jag tagit upp några gånger, att det som är någons hjärtefråga kan inte vara allas hjärtefråga. För man kanske har en annan hjärtefråga.
Exakt, exakt.
Men på något sätt så blir det också, när man är kvinna, så har du... det här moraliska ansvaret och du har någon typ av mega ansvar, så börjar du skriva om någonting, skriver man om feminism, då blir folk arga för att man inte skriver om klimatet. Exakt. Att det liksom, istället för att uppskatta att det skrivs Exakt. Saker om det ena, då ser man det som de inte skriver, och det blir ett ohållbart krav på människor som jobbar. Och sen så lägger... Ja, det är så mycket i det här som jag känner... Men,
alltså man kan inte brinna för allt, för då brinner man upp.
Ja, och även... Folk har ingen aning om hur mycket eller lite jag gör för klimatet.
Nej, och alltså, även om du inte gör det, så kanske du har 17 andra grejer som du gör, som du engagerar i eller som du skänker pengar till eller whatever it is. Folk har ingen aning.
Nej, exakt. Och det är liksom att folk måste också inse att det är ju mer såklart än det man visar upp. Och man har ingen skyldighet heller att spela på alla. Men det är så fort, det är därför jag gör mycket färre sådana saker. Alltså skriver mycket mindre om feminism och skriver mycket mindre om sådana saker. För så fort man lägger upp någonting så kommer allting man inte gör. Och det är ju
extremt ironiskt.
Ja, det är ju jätteknäppt. Men det är också ett sätt att bespara sig själv energi.
Och jag förstår det, men det blir ju extremt kontraproduktivt.
Ja, oh, ja.
För då har du ju helt plötsligt inte pratat om något.
Nej, exakt.
Istället för att liksom prata om en jätteviktig grej för dig, eller två, så har du, och de andra vill att du skulle prata om fyra, men det var ju bättre att du pratade om två eller ingen, än ingen.
Ja, alltså så är det ju.
Upprörd på.
Ja, och sen, då får man också välja perioder. Ibland pallar man ju med de där delarna. Alltså det är ju som om jag lägger upp någonting. Gör
ingenting när du har PMS.
Exakt, men jag jobbar ju mycket med Läkarmissionen, och det har jag ju gjort obetalt i en massa år, och vi har också gjort några betalda grejer. Och där har ju vi en dialog om, för jag har ju haft jättesvårt att jag ska ta betalt. Och då så, vi kan inte be dig om jobb om du inte tar betalt. Och så har vi liksom haft det som en omvänd budgivning hur vi ska jobba ihop. Och så
fint.
Fint
av dem.
Ja, det är jättefint.
Mm.
För
det är långt ifrån alla som vill betala för sig.
Ja, verkligen. Men... Och det slår ju aldrig fel. Alltså om jag lägger upp en grej som har med Läkarmissionen att göra, betalt eller inte, så får jag så många frågor om att lägga upp andra saker.
Ja.
Så det är ju det är också en sån här grej att, ja, och så tror folk att man gör... det här kostar inte dig någonting, vad spelar det för roll, du kan väl lägga upp det här. Ja, och det är också så här, jag kan inte lägga det på alla mina följare heller, att så här, varje dag matas med nya organisationer eller nya projekt eller nya saker som man kan stötta och så vidare. Och det är så här, någonstans där, nej, det kanske inte är jobbigt för mig att trycka på en repostknapp.
Nej.
Men det är inte mitt jobb. Att lägga upp en grej på Instagram. Mitt jobb är att skapa ett konto som håller en viss kvalitet och som levererar en viss antal saker och som skapar en stämning i min kanal. Liksom. Mm. Alltså det är så mycket mer än att trycka på publicera. Det är liksom det minsta.
Men det är ju intressant det här med influencers ansvar inom vissa frågor och vad folk tycker att det finns att man ska ta ett ansvar. För det är ju många som tycker att man ska ta ett ansvar, ja, men när det gäller till exempel klimatet eller rasism eller corona. Alltså det var ju, alltså coronarestriktionerna var ju en superstor grej liksom. Så hur känner du där? Vilket ansvar är du beredd att ta och vad känner du är liksom, nej men det här är inte min grej, det här är inte mitt jobb?
Jag känner att jag har ett ansvar. Jag har en stor publik och det är fortfarande mitt jobb och jag är också människa bakom. Så jag försöker, jag tror att jag har en ganska så här, ganska höga moraliska krav på mig själv. Hur svårt kan det vara? Jag kan väl göra det här, jag kan väl leva lite bättre och jag kan väl vara lite duktigare. Men då kanske man också plötsligt blir fel, för att då kanske man ställer krav genom att vara, ha sin höga svansföring då. Så att jag menar, jo, men jag tänker jättemycket på det. Har man rätt att kräva så mycket av en person, eftersom jag är ett företag också? Det är svårt när man är sitt företag. Jag försöker väl ha ganska mycket av det. Jag försöker också ge mig själv ett break. Kom igen, Louise. Det är också okej att göra saker som är kul och som du tjänar pengar på och som är roligt. Det är också sådär att man någonstans så ska man ursäkta sig när man tjänar pengar. Men jag måste göra det här för annars kan inte jag få sitta och göra mitt jobb. Att det är så här, men, återigen, hade det varit en manlig bransch hade ingen ifrågasatt att man skulle tjäna pengar på det.
Vi behöver avrunda strax. Men jag känner redan så här, avsnitt 2 när Linda X Hej Hej Vardag blir influencerskap och feminism. För att jag tycker att det där är så viktig grej. För att jag känner ju också att influencerbranschen har ju varit underutvecklad, underrespekterad och underbetald hela vägen. Och den största anledningen till det är för att det är en kvinnlig bransch.
Ja, ett kvinnoyrke. Men jag tror att alla som kommenterar och alla som gnäller borde checka sig själv. Att så här, okay, hur många män har jag riktat de här frågorna och åsikterna till? Så här, när jag har gjort det, då kan jag vända mig till den här kvinnan. Så man kan väl ha det som en liten riktlinje. Att checka först hur många män du har sökt upp och ifrågasatt om deras miljötänk. Eller hur mycket de är hemma med sina barn. Eller hur många helger de jobbar och så vidare. När du har ställt de frågorna till 10 olika män, då kan du få min tillåtelse att rikta dig till en kvinna.
Alltså utmärkt avrundning, tänker jag. Men jag vill också be dig ge 3 tips till de som vill jobba som influencers. Bli influencers. Vad ska man tänka på?
Man ska tänka på varför vill man bli det? Vad är det som lockar? Är det... det tror jag. Börja med det. Vad är det du vill göra? Vad är det med influencer-grejer? Alltså, det finns ju hur många olika som helst. Vill du sitta och rita som jag? Eller vill du resa och få göra... Alltså, man kan inte jag tror inte man kan börja änden jag vill göra sponsrade inlägg. Utan jag tror att du ska börja med något. Vad är det du vill få fram? Vad är det du vill berätta? Det var ju ett långt svar. Men...
Jättebra. Det är ju också det jag alltid säger. Alltså, vad är ditt varför?
Ja.
Vad är ditt varför? För att just det här att tjäna pengar, ha mycket följare och göra liksom sponsrade inlägg. Det är ju ett resultat.
Exakt. Är det tjäna pengar man vill? Jag kan tycka
det kan jobba jättemånga sätt.
Ja, alltså då är det bättre att göra något annat jobb och bygga sitt eget varumärke på sidan av. Så att du inte känner pengastressen. För jag tror att du måste bygga kring något annat än en reklam. Eller jobba med influencerreklam då, fast på andra sidan. Ja. Om det är det som är intressant. Vill man bli kändis? Vad vill man bli känd för? Alltså, är det det som är grejen?
Vill man bli kändis? Så finns det jättemånga reality-serier som löser det.
Lägg upp en sexvideo i mitt hetaste tips då.
Det verkar gå, då går fort. Eller nu mer.
Nej, nu kanske inte funkar längre. Nej, men så jag tror att börja i rätt ände. Och det kanske är också vissa lever kanske superglassigt i sitt influencerliv. Jag har ingen aning.
Ganska få tror jag faktiskt.
Ja, Men man får det ju låta som att när man lägger upp så här, här är en influencers to-do-list, posta några samarbeten. Jag vet att någon skrev så här, ha, vad jobbigt det här verkar då. Och så var det typ så här, göra två samarbeten. Och jag var så här,
fattar
det är en arbetsdag. Ja, att det, alltså ja, två minst. Samarbeten är ju, det tar kanske tre, alltså om jag skulle jobba effektivt tid så tar det tre dagar till en vecka liksom att göra. Det, och då kanske vi inte pratar förarbete och möten och alla sådana saker.
Nej, så men att det är väl det, så här, det är återigen kvinnoyrkesgrejen, men också det så här, det är så, gud hur ska jag uttrycka det här? Det finns så lite kunskap. Mm. Om vad det innebär.
Men en liten del av själva det här som man, de man ser som influencers är ju också att det ska se ut som att det är ett glassigt liv. Så ja, det blir väl liksom motsägelsefullt om man då skulle filma allt annat, allt slit eller liksom vad det nu kan vara. Jag vet bara, alltså jag älskar mitt jobb. Jag skulle inte vilja ha ett annat jobb. Jag tycker att det här är så, så roligt och jag får bestämma massa själv och jag får göra det jag älskar och tycker det är roligt. Men jag jobbar som en galning. Mm. Alltså jag jobbar lite för mycket, men jag tycker att det är jättekul.
Jag tänker så att två samarbeten, om du istället skulle säga jag ska göra två reklamkampanjer, då skulle det helt plötsligt låta lite mer som att det tar lite längre tid.
Ja.
Ja, än en halvtimme liksom.
Ja, och tar det en halvtimme då kanske det inte blir det bästa samarbetet.
Nej, men precis.
Men jag tror inte, ens det är möjligt att göra ett samarbete som tar en halvtimme.
Ja, då är det typ en story och en rabattkod.
Mm, som du gör med bilder du har fått levererat i så fall.
Exakt.
Ja, då kan man, då kanske man kan göra.
Ja, men då kan man nog inte räkna med att man kommer få så mycket betalt heller.
Nej.
Nej. Var det tre?
Jag har ingen aning, vad sa jag ens?
Nej, men jag tänker att det fanns väldigt många nice little nuggets där. Så att vi kan vara nöjda med det.
Vi säger att det är tre, va?
Ja, men
jag, tre. Ja, alltså, ja, jag tror det viktigaste är bara fundera på varför. Mm. Och vad du vill få ut.
Ja. Toppen. Tack snälla Louise för att du var med.
Tack.
Hej då.
Hej då.
Tyckte du om det här avsnittet? Då får du hemskt gärna dela det på Instagram och tagga mig @lalinda och #weareinfluencers. Vill du ha hjälp med att utveckla din egen influencer business? Gå till lalinda.se/influencer för mer information om hur jag kan hjälpa dig utveckla dina sociala kanaler. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Vi hörs nästa gång. Ha det bra. Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.